Redan som 8-åring stod hon på Dramaten. Ja, hon är fortfarande skådespelerska och även manusförfattare. Hon har skrivit den stora dramaserien Limbo som nu går på Viaplay. Välkommen hit, Rakel Wärmländer.
Tack snälla.
Oh, wow.
Ja.
Jag menar, stå på scenen redan som 8-åring. Vi ska gå tillbaka till hela din skådespelarkarriär såklart. Men innan det så vill jag såklart höra lite om hur du är uppvuxen.
Jag är uppvuxen. Jag har haft en ganska brokig uppväxt. Jag är uppvuxen på Östermalm och i Gamla stan. Och min pappa bodde på Söder. Så jag liksom... innerstadstjej, men väldigt väldigt olika liksom miljöer i innerstan.
Ja, för jag tänker ju Östermalm, det är lite så här lite överklass, lite fint. Idag Söder är ju mer skådisar, lite mer chillade människor, eller man nu ska. Det tycker, förlåt alla ni på Östermalm, även jag som är chillade, men
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Var det så redan då?
Ja, men så var det väl, absolut. Vi var ju inte liksom en så här jättefin familj på Östman. Vi var nog ganska felkastade egentligen. Men, nej, men jag är uppvuxen i en stor, liksom, jättevacker våning som var en hyresrätt. Som min mamma liksom fick på 70-talet. Som det var då. När man har många barn och en stor familj.
Men det var fin och det var högt i taket.
Ja, ja. Jättefin lägenhet. Men vi alltså, var en helt vanlig familj. Som inte hade särskilt mycket pengar.
Och när skilde sig dina föräldrar?
De skilde sig när jag var typ i magen. Så att jag är inte uppvuxen tillsammans med min pappa.
Och din andra syskon, är det från en annan pappa? Eller är det
vi
samma?
Är som två gäng, vi är två kullar. Men vi har alltid, alla har bara bott med mamma. Och sen när jag var 5 så gifte min mamma om sig. Och då flyttade vi till Tessinska palatset i Gamla stan. Och hyrde ut vår lägenhet, för han var landshövding. Så då bodde vi där. Och sen min pappa bodde i en liten etta i Hornstull. Är liksom en musiker och levde ganska... stökigt, så jag har aldrig bott med honom. Liksom.
Och vad jobbade din mamma med?
Ja, hon jobbade... Alltså hon är utbildad operasångerska. Men jobbade inte som det... alltså hon jobbade som det fram tills att jag föddes ungefär. För att de papporna som finns till de här barnen som är vi...
Och hur många barn är ni?
Vi är 4 barn.
2-2 eller?
2-2, precis. Nej, men de papporna var inte så närvarande. Så att det blev liksom svårt att vara frilansande operasångerska med 4 barn.
Och hur klarade hon sig ekonomiskt? Vad heter din mamma?
Dorothea heter hon.
Dorothea.
Nej, men hon, ja, men, ja, alltså hon började ge lektioner hemma. Och så där, röstsång och tal. Och sen så började hon vara musiklärare och dramalärare på Södra Latin och fick liksom hennes karriär fick väl liksom stå till sidan lite.
Lever dina föräldrar idag?
Inte min pappa.
Men hade du ändå en bra relation till pappa, tänker jag, även fast han var lite frånvarande?
Ja, men både och, liksom. Både och. Jag idealiserade ju min pappa mycket, såklart, som man gör, tror jag. Innan man kanske förstår bättre.
Innan man förstår att du var fucked up.
Ja, men lite så här. Jag älskade min pappa, jag älskar honom. Men han är liksom svår person, liksom svår. Han hade nog väldigt jobbigt själv också.
Jag vet inte om det är en fördom.
Musiker och,
ja, jag skulle säga det. Jag vet inte om det är en fördom jag har med många kreativa människor. Det är väldigt kreativt uppe i huvudet. Uh-huh. Så det blir kaos på annat,
ja,
sätt också.
Ja, exakt. Och jag tror verkligen han var ett sånt, liksom.
Han var en August Strindberg.
Ja, kanske tyvärr inte. Men han självmedicinerade ganska mycket. För att få ordning på saker och ting.
Ja, men få ordning på sina egna demoner,
ja,
kanske.
Ja, lite.
Men det är inte lätt.
Nej.
Det är inte lätt när det
är svårt.
Blir kaos där uppe.
Nej.
Men jag tänker det med många konstnärer och skådisar och musiker. Och alla som är så otroligt kreativa. Det är på något sätt krockar med ibland lite psykisk ohälsa. Ja. Och jag vet inte, det kan ju bero på både gener och miljö, såklart. Ja. Men det är väldigt många som inte riktigt mår helt hundra.
Ja.
Ja, och jag vet inte vad det beror på. Men kan du känna igen dig i det?
Ja, men absolut. Verkligen. Det tror jag liksom. Nu slår väl psykisk ohälsa i taket. Oavsett liksom yrkesval, kanske. Men det är klart att det är så. Och varje period i ens liv innehåller ju olika typer av, kanske, svårigheter och fokusområden, kan jag känna.
Och så tänker jag ändå så här, vi bor i Sverige, det är inga bomber som faller över oss, det är inga barn som blir mördade, våra hem är inte sprängda i luften, och så mår vi så dåligt allihopa.
Ja, nej, men det är ju så en total paradox.
Ja.
Verkligen. Och jag tänker ganska mycket på det där, liksom, framförallt nu. Jag blir jätteberörd av liksom världsläget. Jag tycker det är otroligt svårt att ta in. Det går ju inte att ta in för oss här heller på något sätt. Liksom. Men,
jag tror knappt det går att ta in för de människor som är drabbade,
nej,
heller.
Man
för
är
att det
bara i nuet, och man får bara ta en minut i taget.
Så här, mina barn, 5 stycken, dog precis för 5 minuter sedan, eller... 2 av mina bröder blev precis kidnappade, eller mitt hem är i ruiner. Det var inte det för en kvart sedan. Alltså, det är så sjukt.
Det är så, ja, men det är ofattbart. Det är ofattbart. Och det är väl det, på något sätt, tänker jag, för att det är det för oss. Det är ju ingenting som vi kan förstå.
Det är på låtsas.
Ja, därför att vi kan inte
ta in det,
förstå det, för att det är liksom omänskligt.
Tillbaka till dig.
Ja.
Du växer upp med dina 3 syskon. Träffar din mamma då någon rik man?
Ja, men, ja, men, ja.
Landshövdingen?
Ja, men han jobbade som landshövding. Bland mycket annat. Liksom.
Hade han egna barn?
Han hade egna barn, men han var ganska mycket äldre än min mamma. Så att de var ju snarare i min mammas ålder. Så de hade ju egna familjer och sådär. Men vi umgicks inte så mycket med dem. De bodde inte i Stockholm och sådär. Men, nej, men så där bodde vi, och där är jag uppvuxen i 8 år bodde jag där.
Du bodde lite flott sådär.
Jag bodde lite flott sådär. Ja, absolut. Men sen hade jag ju hela tiden min pappa där, som inte bodde så flott. Liksom, det var väldigt mycket så, slott och koja. Och det var nog bra.
Ja, du har...
Jag känner mig väldigt hemma i både liksom... fina miljöer, eller vad man ska säga, och väldigt enkla miljöer.
Och då får man inte glömma att Söder idag är ju flott, om du ska jämföra med många andra ställen.
Ja,
men på den tiden kanske det inte var det. Liksom.
Nej, och framförallt inte hemma hos honom. Och då var det ju rätt stökigt. Alltså, på...
Jag gjorde ju en serie som heter Batinas skilda världar, vilket är en ny serie som Rakels skilda världar. Jag tänker ändå, din mamma träffade en äldre man då. Hur stor var åldersskillnaden? Typ 20-30 år?
Ja, 20 tror jag. Ganska, ja, något sånt.
Ja, mig kan du säga vad du vill till. För mellan mig och min man var det 35.
Ja. Ja, men jag tror att det var nog 20.
Du bara, nu bara, är det kanske var 30-40? Ja.
Nej, men han var ju liksom alltid från ett barn. Alltså, han var ju väldigt gammal, tyckte ju jag. Liksom.
Såklart. Var han schysst mot dig?
Han var inte schysst. Han var väl inte liksom... Han gick ju inte in och var någon bonuspappa. Och det tror jag inte... Det ville inte min mamma heller. Och vi hade ju våra pappor. Liksom. Men han var ju en väldig trygghet för oss. Var han ju. Sen var han ju speciell på sitt sätt. Han var ju en sån farbror som gick fram och tillbaka med portfölj. Han var inte så känslig. Det var ingen som han liksom kröp upp och satt i knät hos.
Varför tror du din mamma valde honom? Tror du att det kan bero på att hon behövde trygghet för sig och sina barn?
Det tror jag absolut är en faktor. Det tror jag absolut.
Väldigt tidigt började du då stå på scenen. Du var 8 år gammal. Hur hamnade du där? Det förstår jag väl. Pappa är musiker och mamma operasångerska.
Ja, men mamma jobbade faktiskt på Dramaten som sångerska. Och ja, men som det väl är. Eller framförallt var då. Nu är det ju liksom hundratals barn, tusentals barn som söker till roller hela tiden. Så var det ju inte då. Och de behövde barn ibland till olika föreställningar, mindre roller och sådär. Och visste att mamma hade satt inne på ett gäng. Så även mina storbröder hade varit med i andra uppsättningar och sådär. Och så skulle de göra kalas i Lönneberga. Och så frågade de mamma om hon hade någon barn. Så jag och min storbror Josef, som är 1 år äldre än mig bara. Vi båda sökte och det var jättestor uttagning och man skulle sjunga och det var en massa barn. Men vi fick vara med båda två.
Så. Och fick du betalt?
Ja, jag fick betalt. Jag fick
2 kronor.
Nej, ja, nej, men jag fick, ja, men typ. Jag kommer ihåg, det är så gulligt. Jag har kontraktet kvar för att det är så fint. 75 kronor per dag för repetition och 100 kronor per föreställning.
Men det låter ju mycket.
Det var ju ändå fett. Alltså, jag var ju ändå
8 år gammal.
Ja. Och rakt in på sparkontot.
Det var så?
Ja, absolut.
Så det var ingen som tog dina pengar?
Ingen tog. Nej.
Det kunde ha varit så.
Ja, kunde det. Ja. Ja,
så du var rik när du var 18?
Nej, men jag var väldigt så här sparsam. Typ. Sparade alla mina pengar.
Bravo. Och sen så fortsätter du. Det här verkar ju du gilla då antagligen.
Ja, för
din skådespelarkarriär har ju bara fortsatt vidare i livet. När kom din liksom så här roll som var på riktigt? Ja, det är klart att det där var på riktigt. Men,
ja. Ja, men
när kom det här stora genombrottet?
Ja, jag vet inte riktigt, men jag tror att jag liksom första liksom rollen som jag gjorde, som jag var ju Skuggornas hus, som Micke Hovström regisserade, som var en liten deckarserie som finns på SVT Öppet arkiv, som faktiskt jag tvingade mina barn att se för något år sedan. De tyckte att det var det läskigaste de hade sett. Det är 3 delar, 1 timme liksom per avsnitt. Och det var en tv-serie då, som var liksom helt fantastiskt castad. Vi var liksom alla som jobbade, alltså Gustav Skarsgård, Jesper Salén, Moa Gammel, Hanna Ahlström, Peter Vitanen, Peter Eggers. Ja, det var liksom, vi var alla 14 år och gjorde den här serien och var på Gotland i 2 månader. Och det var nog min första så här, verkligen möte med den här världen på riktigt, liksom en riktig roll och så där, ett sammanhang och, så det kanske blir den då.
Och jag tänker, du går i skolan, du är skådis, låg mellan högstadiet. Hur var det med kamrater och sådär? Jag vet inte, var det jättevanligt att man hade skilda föräldrar? När är du född?
Nej, 80.
Okay, nej,
men... Alltså inte jätte kanske. Inte där jag bodde. Jag har inte reflekterat så mycket över det. Jo, det har jag nog. Men alltså jag längtade, jag var ju väldigt så här. Jag tyckte mycket om att vara hemma hos andra. Inte att jag inte tyckte om att vara hemma, men jag tyckte det var väldigt Att jag var nog ganska, jag längtade nog ganska mycket efter. Min högsta önskan var ju att mina föräldrar naturligtvis skulle liksom bli ihop, vet jag inte, men den där liksom att få hålla mamma i ena handen och pappa i andra, det har jag aldrig gjort. Jag gjorde det en vecka innan pappa dog. Det var första gången som jag träffade dem ihop i samma rum. Men och kompisar och sådär, det var ju väldigt stort fokus på liksom teatern och min karriär. Det var bara jag själv som hade det fokuset. Det var inte att jag liksom blev att mina föräldrar tryckte på eller sådär. Men
du kände ändå, du hade dina vänner och...
Jag hade vänner, men jag har aldrig varit en sån här som har haft ett tjejgäng. Jag har varit ganska solitär och sen har jag liksom poppat in och gästat i olika gäng. Men jag tror att jag har haft min egen...
Våldgästat.
Ja, våldgästat, absolut, absolut. Och så här, varit ute och festat med nå ibland och sen är jag inte... Alltså jag har kommit och gått som en katt lite.
Ja, men lite flyktigt.
Sådär. Ja, lite flyktigt. Och sen har jag haft några som kanske tre stycken som jag fortfarande är jättenära med.
Det räcker ju.
Det räcker.
Ja. Alltså, hur många ska man ha? Nej, man har knappt tid med sig själv
nej,
och barnen.
Nej, liksom. Nej, gud.
Men jag är ju också så här, jag är ybersocial. Men det är ungefär som att det vore mitt jobb.
Ja.
Och det kräver väldigt mycket energi att vara social.
Ja.
Man fattar ju inte det själv.
Nej.
Men samtidigt, man är ju den man är.
Ja.
Och man ska göra det man gillar, så att säga.
Ja, och men det ger ju mycket också. Man får ju, så länge man... Alltså man får ju...
Ja. Du går ju på dina nitar också, såklart. Man gör det.
Men jag minns... Alltså jag flyttade till New York direkt efter gymnasiet. Hade jag sparat ihop till pengar, gick en teaterskola.
100 spänn om dagen.
100 spänn om dagen. Men, och det var så här första gången som jag var ensam. Och det fanns inga mobiler. Jag hade ingen mobil. Det fanns liksom inte 99. Jag gick ut i Östra Real. Det fanns ju, men jag hade ju inte någon mobil. Jag hade inte ens en egen dator. Jag gick på så här internetcaféer.
Ja, då började ju mobilerna där.
Liksom. Började de. Mm. Och jag minns det så tydligt, för jag har också alltid haft väldigt mycket folk runt mig och varit också väldigt social. Men att så här, stå där på någon gata, alltså, ingen vet vad jag är.
Madison Square.
Ja, men verkligen. Så här, ingen kan hitta mig. Ingen kan kontakta mig. Jag kan inte kontakta någon. Det var ganska hisnande. Och idag, den tiden är ju förbi. Nu också, så att säga.
Det är ingen som fattar det här som inte har varit uppvuxna.
Nej, ja, men det var lite läskigt också. Därför att jag förstod ju också att någon kan ju ta mig nu. Och ingen kommer hitta mig om jag hoppar in i en taxi. Och de låser och åker. Vem ska hitta mig?
Var du rädd?
Nej, jag är inte så rädd. För jag har någon slags övertro till människor.
Eller bara övertro till dig själv.
Ja, det också. Jag gjorde jättemycket dåliga val i New York. Och liksom, det är klart att det hände jättemycket dåliga saker.
Som vad då?
Nej, men alltså, jättedåliga grejer. Men ändå så har jag någon liksom...
Du hade väl ingen sex, hoppas jag?
Absolut inte. Jag var ju inte gift då. Ingen sex för äktenskapet. Nej,
men det är klart, är man i New
York...
Så nu
i två år har jag fått ligga lite.
Ja, nu i två år har jag fått ligga.
Ta igen lite.
Den där barnen, det var Jungfru Maria.
Ja.
Nej, men det är klart, så här, är man ung och orädd och... inte har något konsekvenstänk, så blir det ju knäppt.
Nej, och man vill liksom... Man är också
man vill
där
flyga,
för att...
Man vill flyga.
Ja, man är där för att testa också saker. Annars hade jag kunnat åka till Örebro.
Men du, jag tänker New York. Hängde mycket med skådisar och teatermänniskor? Och...
Men det var ju också jävligt intensiv skola. Det var ju som en scenskola, fast man gick i skolan från 8 till 5.
Var det bra?
Ja, men det var bra. Det var tufft. Man inser det också, att vad skyddade vi är i Sverige och i skolan. Det är ingen som ställer krav på en på riktigt i Sverige. Liksom, man är väldigt snäll mot eleverna, och det är ju bra också. Men de var inte jättesnälla. Det var ingen jättesnäll skola, kan jag inte säga. Men jag var ju också så ung, så att jag hade ju, man jobbar med sina känslor och med, ja, men som vi pratade om, med så här, liksom känslomässiga triggers, och man har ju ingen koll på sig själv och vad skolan liksom triggar igång och startar för att man ska arbeta med sig själv och sitt inre. Det var ju ingenting som de sen hjälpte till och liksom sy ihop sen, utan det fick man ju åka hem med ganska mycket öppna sår och ta hand om själv. Och det var väl bra, men det var ju också otroligt ledset.
Liksom. Men var de elaka, lärarna?
Ja, men nej, men elaka. De var liksom lite...
känslokalla?
Ja, det var de. Och ganska krassa.
Mm. Lite och ville som att man modeller.
Skulle vara ärlig, fast det innebar att man då var jävligt elak mot någon.
Ja, jag fattar.
Kanske, i en övning liksom. Men det är vi väldigt ovana vid här, eller jag i alla fall, att det här är filterlösa. Säg direkt vad du tycker. Vad tycker du om henne? Ja, men jag... Jo, säg. Du censurerar dig. Säg vad du tycker. Ja, men liksom, va? Ska jag säga att jag tycker hon är en jävla...
asshole?
Ja.
Eller bara dålig på att
dålig
spela
i. Dålig skå, alltså, så säger man inte.
Men det är ju ungefär, jag berättar ju nästan här, men det är som med de här modellerna som kommer in. Nej, du är för tjock, du är för smal, du får korta ben, för långa ben.
Ja, men
ben,
lite så.
Hem och raka av dig. Alltså, är det någon som ger dem anorexia och dålig självkänsla så är de här modellagenturerna.
Men jag åkte till New York en vecka och besökte lite olika skolor innan. Jag åkte dit med min mamma. Och då var det ju någon skola, då var det ju sådär att jag skulle snurra runt, de skulle titta på mig.
Trots att det var skådis du skulle bli?
Ja, det var en teaterskola. Liksom. De tyckte att jag skulle göra något åt min näsa. Och liksom, då var jag 19 år. Och det var väldigt
Vad sa mamma?
Nej, det var ju bara, här är vi inte. Liksom. Men, och jag blev så chockad. Jag blev inte ens ledsen, tror jag. Jag blev bara så här, va? De är ju inte kloka. Men det var ju, men så här, när man tänker på det tillbaka, så bara, vad fan...
Vad hände?
Vad hände, du vet.
Hur länge bodde du i New York?
Ett år.
Du bara, sen flydde jag hem.
Sen åkte jag hem. Nej, men det var nog ganska direkt. Ja, direkt.
Och då är du i alla fall 20 när du kommer hem, 2021.
Ja.
Och så börjar väl skådespelarkarriären i Sverige också?
Ja, men
eller
precis.
Den börjar ju inte, den fortsätter.
Ja, den fortsatte. Ja, men precis. Den fortsatte och jag filmade ganska mycket på SVT och jobbade med Christer Henriksson en del, och sen tog han med mig till radion, och sen började han prata om scenskolan och övertygade mig om att jag skulle söka så småningom. Så sökte jag dit då, gjorde väl det. Jag var inte särskilt sugen på att sätta min skolbänk. Jag ville jobba, jag tyckte att jag hade liksom pluggat klart nu. Men det var nog bra att jag gjorde det ändå. Så då gick jag 4 år i Malmö på Teaterhögskolan. Så då flyttade jag dit. Det var ju jobbigt. Alltså i början var det jobbigt för att jag tyckte man fick börja om hela tiden med allting som jag tyckte att jag visste redan. Men det var ju jättebra. Det var ju superbra för mig att komma bort lite från Stockholm och allt.
Och sen är du tillbaka nu 25?
Ja, typ. Ja.
Börja jobba?
Ja, men då jobbade
mycket
jag
på Dramaten?
Nej, jag var på Stadsteatern i 9 år.
Wow.
Och spelade alltså otroligt mycket. Repade på dagarna, spelade olika föreställningar på kvällarna. Men det var väldigt roligt. Det var liksom slitigt men roligt. Men det var också de åren i mitt liv där man liksom orkade och tycker det är roligt. Och fick 2 barn också under den tiden. Det var tryggt med en anställning. Min man är också skådespelare, regissör. Så han var ut, liksom, han jobbade mer på länsteatrar och sådär. Inte lika mycket i Stockholm. Så vi hade en lön i alla fall som var så här bra. Eller du, bra, och det var den ju inte. Men den var ju i alla fall, den var ju där varje månad.
Hur är hur är lönerna på Dramaten och Stadsteatern?
Det är skit. Dåliga löner.
Ja, det är det.
Ja. Det är ju lite som att så här, någon säger att så här, men vadå, du har ju så kul så du behöver väl inte ha så mycket pengar. Lite så.
Man bara,
du har ju valt
pluggat.
Det själv. Ja. Man bara, jag har liksom en högskoleutbildning i 4 år plus 1 år i USA. Plus liksom, jag har jobbat 35 år i den här branschen. Och man har liksom väldigt låg lön.
Vad är en lön då idag, ish?
Nu har inte jag jobbat på Stadsteatern eller Dramaten på massa år. Men när jag slutade där så tror jag att jag hade 28 000 på lön.
Mm. Då är det brutto, det är inte netto.
Nej, precis.
Nej, det är ju jättedåligt tycker jag.
Liksom, man jobbar ju 6 dagar i veckan.
Men jag tycker alla dagarna. Är underbetalda. Jag menar, undersköterskorna är underbetalda. Ja. Sjuksyrorna är underbetalda. Alla är underbetalda.
Ja, och man jobbar också alltid när alla andra är lediga.
Ja, precis.
Alltså, utan OB.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
För dig, du får två barn, nu är det att jobba och få två barn samtidigt. Får du mycket hjälp av din man?
Jättemycket hjälp. Ja, men... Jag vet inte. Jag tycker det är ju... Jag trodde, eller jag vet inte vad jag trodde, men... Jag var 28 när jag fick mitt första barn. Det var ganska... Jag hade inte så mycket kompisar som hade barn. Vi var ganska tidiga i vårt umgänge. Vi var 7 kvinnor på Stadsteaterns skådespelerskor som fick barn samtidigt. Vår chef var helt... Han var ju naturligtvis inte arg, för det kan man ju inte vara. Och det var han verkligen inte. Men det var 7 av hans liksom, anställda som gick på mammaledighet samtidigt. Det var ganska mycket. Men de var ju alla liksom 5-6 år äldre än mig. Men... Man trodde kanske att man skulle bli så där annorlunda som man har läst om. Att så här, nu är det bara det här som är viktigt med det här lilla barnet. Och så här, jag funkade inte så alls. Jag är ganska mycket samma person tror jag. Som innan. Bara att jag har 2 fantastiska barn också. Men jag är nog lika intresserad av mig själv. Och mitt jobb och liksom samma saker. Och naturligtvis... av dem också, men jag blev inte en annan. Jag blev inte en annan person. Nej.
Men det är som jag är också för egoistisk, för att bara, åh, nu ska jag vara bullmamma 24 timmar dygnet. Jag bara, kan du sluta skrika? Jag tycker du är jobbig.
Ja. Nej, men alltså, ja.
Det betyder inte att vi älskar våra barn mindre. Vi skulle också gå i elden för våra barn.
Ja.
Man är bara olika. Vissa älskar ju att sitta där och leka Lego i timmar. Medan jag hade ju liksom skjutit mig själv i huvudet. Så att man är olika bara.
Man är olika. Jag tycker det är väldigt liksom...
Du hade ju bara blivit deprimerad om inte du hade fått fortsätta hålla på med det du brinner för. Det
absolut.
Som
och sen var det ju bra. Liksom. Det är ju otroligt lärorikt att ha barn. Man blir ju väldigt mycket en större person eller större... Det öppnar ju saker för en och liksom perspektiv, och man måste börja liksom reda lite sin egen barndom och vad tycker jag. Bara för att, ja men så här gjorde vi alltid när jag var liten. Ja men var det liksom bra bara för att ni gjorde så i er konstiga familj? Eller,
men liksom. Vi fick ju dricka sprit som 5-åringar.
Ja, det var väl ingenting. Det går jättebra.
Ja,
jo, nej. Men va? Nej. Så det var ju bra. Jag tyckte det var väldigt roligt att ha så här småbarn. Jag är liksom lite bättre på att ha småbarn tror jag än att ha så här stora barn som jag har nu.
Ja, men jag tycker,
det är roligt att leka liksom, och göra kojor och sånt där.
Jag tycker nästan det är roligare nu.
Ja, jag tycker det är så svårt.
Prata problem och prata om framtiden och att de är stora. Och...
Jo, men det är fantastiskt roligt. Men det bjuder också på andra typer av svårigheter.
dessutom manusförfattare. Du har ju skrivit Limbo.
Mm.
Berätta om det.
Ja, men gud, det är så mycket att berätta om. Nej, men alltså, jag är lite försiktig över att kalla mig manusförfattare. I
men det är inte
för
jag.
Dem som är manusförfattare och även producent. Jag har ju skrivit den här tillsammans med Emma Broström. Men jag själv liksom pitchade den själv och har skrivit liksom synopsis och med producent också. Men, och det kom sig egentligen nu från början en otrolig liksom frustration över att jag jobbat mycket, filmat mycket. Men kanske inte att jag har fått göra något som jag själv har velat göra. Så här, vad är mitt? Vad vill jag? Tänk vad roligt att få göra någonting som jag själv skulle vilja titta på. Och få spela en roll som jag själv vet att jag kan, men som jag aldrig skulle bli kastad till. Därför att man skulle ta någon annan som är lite mer, ja, lite mer någonting som jag inte är. Och ja, men det där med att våga liksom komma med ett eget förslag. Och jag det hände en, det var en olycka på Östra Real där jag gick då på gymnasiet. Där en av mina vänner, det var min storebrors kompisgäng som var med. Det var en jättestor bilolycka. Och där den ena killen då blir hjärnskadad för livet. Och vi var liksom väldigt nära vänner. Många som satt i den här bilen och framförallt Mårten då som blev liksom hjärnskadad och mest skadad. Och sen tappade vi kontakten där någon gång på gymnasiet. Efter det här, han var på min studentmottagning. Men sen så träffade jag honom av en slump på Rosenlunds sjukhus. När han var där med sin assistent så såg jag honom i entrén. Jag har inte träffat honom på 20 år. Och jag såg honom, gud, det är ju Mårten som sitter där. Jag blev så liksom chockad över dels hur lång tid det har gått och att han fortfarande sitter i den här rullstolen. Och att jag fick en sån här, bara du vet, som man läser om ibland, hur man, det bara, hela världen bara går i spinn av vad mycket som har hänt sen sist. Och så stod jag i det där vägskälet av att säga, gud, ska jag gå fram och säga hej, känner han igen mig, kan han prata ens, vet han, kommer han ihåg? Ska jag gå fram och säga hej eller ska jag gå åt andra hållet? Men så gjorde jag inte det. Jag gick fram och så la en hand på hans axel och sa, hej Mårten, känner du igen mig? Och liksom, han blev så glad. Och vi stod och pratade en stund och det var så jävla fint. Och jag skäms så, eller jag förstår ju att jag tänkte så. Men jag skäms så över att jag tänkte så. Varför skulle jag inte gå fram och säga hej? Men jag gjorde det i alla fall. Det är jag så otroligt glad över att jag gjorde. Och sen när jag gick därifrån så liksom blev jag så drabbad. Då kom liksom hela känslan kom efteråt. Av att så här, vad fan hände egentligen? Den där natten. Den där bilolyckan. Och jag själv har blivit förälder sen det. Tänk om det hade varit mina barn. Hur liksom, och min bästa kompis son som hade då nästan kört ihjäl mitt barn. Hur förhåller man sig till det? Hur pratade de med varandra? Hur kom de någonsin liksom, förlåtelse, skuld? Hur gör man?
Den är så svår.
Det hatet jag då inbillar mig att jag skulle känna för den här pojken som naturligtvis, det var ju en olycka. Ingen var berusad, han körde inte för fort. Jag menar, hade de ens bälte på sig? Oklart. Var ligger skulden i det här? Vems idé var det? Vem? Jag menar, alla satte sig i bilen frivilligt. Det var ingen som blev tvingad att åka i någon cab genom stan.
Nej, och som mamma till chauffören försvarar man ju sitt barn.
Naturligtvis.
Bästa kompis, son som blir drabbad. Alltså, vilken panik jag som förälder skulle känna.
Och jag liksom blev helt besatt av tanken kring också det här med moderskap, ja, men som vi pratade om lite, att så här, nej men jag tror att jag skulle sätta igång en lavin av hat i mig också, att så här, jag är inte nog bättre än så. Jag vet inte hur jag skulle reagera liksom. Och jag blev väldigt intresserad av det. Och jag tycker det är en sån spännande premiss. Och inte liksom själva olyckan i sig, utan effekterna. Vad den här olyckan får för effekter på de här mammorna. För det kretsar runt mammorna och deras relation. Och det är jag och Sofia Helin och Louise Petrov som spelar de här mammorna. Och deras relationer och hur de tar sig vidare ifrån det här. Om de ens gör det. För er som inte har sett den tycker jag ni ska gå in och titta och fundera. Men jag är otroligt stolt över den och liksom jag gjorde ju det, jag kontaktade ju Mårten och hans familj och det har varit en fantastisk resa det här faktiskt, om hans syskon.
Är han gift idag, har han barn Mårten eller?
Nej, han är inte det.
Mår han bra?
Alltså han är ju hjärnskadad och har ju tillsyn dygnet runt. Och,
men han kan ändå prata och
han kan prata,
han kommer ihåg vem
begränsat.
Du var.
Oh ja, han har världens bästa minne, mycket bättre än mitt. Men han lever ju väldigt begränsat och sitter i rullstol och han kan inte liksom. Men han behöver ju assistans till allting egentligen.
Hur mår hans mamma idag?
Men de är ju hur mår de? De har ju lärt sig att leva med det här och man är väl bara liksom otroligt glad över att han lever och liksom de har ju sin son och är ju väldigt bra på att tänka positivt. Jag har ju intervjuat dem och liksom alla i den här bilen och alla de här mammorna liksom och deras historier finns ju inte med i min serie men det var för mitt eget liksom fördjupningsarbete och försöka förstå liksom. Och Mårtens familj är otroligt godhjärtad, det låter så konstigt att säga, men har en väldigt mycket mildare ton än vad jag tror att jag själv skulle ha.
Jag förstår det, man vill hitta känslan bakom en katastrof, känslan bakom hur blir man om det här händer eller något liknande.
Eller hur blev du och sen på andra sidan liksom, vad hände då för, och hur blev mamman som till han som körde bilen? Exakt. Hur kände ni, vad pratade ni om, hur rörde sig era samtal och
hur rörde sig era samtal, hur mår den mamman idag?
Men jag tror att de här föräldrarna, de är ju naturligtvis, det har ju fått konsekvenser för alla och har ju det fortfarande. Stora konsekvenser som de lever med på olika sätt, som de kommer behöva liksom hantera.
Det blir trauman för alla.
Det blir trauman för alla. Och sen var det ju också en tid där på Östermalm och på 80-talet. Eller det var inte på 80-talet, på 90-talet. Alltså, det fanns ju också en kultur av att man inte pratade så mycket. Och det har jag ju verkligen förstått när jag pratat med killarna som idag. De är ju något år äldre än mig. Men de pratade inte så mycket om det. Det fanns inga traumateam i skolan. Det fanns ingen psykolog. Det var ju fult att gå. Man går inte och liksom. Så länge det är tyst så är det nog ganska bra. Så då liksom pratar vi inte om det någon mer. Utan det, nu går vi vidare och framåt och allt det där. Så att flera av de killarna som jag pratat om har det här varit till stor hjälp. För de har aldrig pratat om det här.
Du blev psykologen.
Ja, men lite. Och det här projektet blev det att, liksom att de nu med 20 års perspektiv har kunnat prata med sina föräldrar igen. Om det här. Och lite så. Och att föräldrarna har ju tittat på den här serien också. Mårtens mamma har inte sett den. Hon klarar inte riktigt det. Men hans syskon har sett den. Och han var ju där på premiären. Och det var liksom. Ja men det var så vackert. Ja. Det var väldigt fint.
Ja, nu blir vi båda tårögda.
Ja men det var liksom väldigt. Väldigt rörande. Och hon kände nog mamman att hon inte, alltså hon hade tänkt att hon skulle se den. Hon har varit otroligt liksom välvillig och hjälpt till, och de har ju fått läsa manus längs med och sådär, så att de känner att det har känts bra. Men sen när det närmade sig så kände hon att hon inte skulle komma, utan hon skulle låta Mårten få ha sin kväll i fred.
Men han var nöjd och glad i alla
han
fall.
Han är jättenöjd och glad.
Han kände också att på något sätt att han har varit delaktig i det här.
Otroligt, det hoppas jag, och det tror jag verkligen. Utan hans medgivande hade det ju aldrig blivit någon serie. Om det i alla fall.
Ja, det är jobbigt. Livet är jobbigt ibland, så är det.
Men den där sekunden när allt förändras. Mm. Och aldrig någonsin.
Nej, det är det jag säger, fånga dagen, hur tungt det än låter, för man vet ju inte hur nästa dag ser ut.
Nej,
man
klagar. Har jag en son eller inte?
Och vi pratade ju om det tidigare, just det här med att man, att många har psykisk stress och det är psykisk ohälsa och så vidare. Och livet kan faktiskt bli så mycket värre, och ibland kanske vi bara borde stanna upp och tänka så här, ja, men jag kan gå, jag kan skratta, jag kan prata, jag kan se, jag hör. De här fundamentala sakerna.
Det basala.
Ja, det basala. Mm. Fundamentala kanske är fel sagt.
Nej, men...
precis.
Ja, men det, nej, men det här, basala behov.
Ja, ja, men de basala behoven. Och jag tänker att... man uppskattar inte det man har. Det är inte för man inte har det som man känner, oj, jag kanske bara borde uppskatta det där.
Ja, och det är lite det serien ju handlar om.
Jag tänkte på det faktiskt på tal så i flödet just där i Israel-Palestina-konflikten om två tjejer i 20-årsåldern som inte hör, de är döva. Som återberättar så att alltså, de
har
pratar
de
med...
det nu?
Nej, utan de är det sen tidigare, men de hör ju inte bomberna.
Nej.
De känner bara skakningarna. Vi känner oss så ensamma i det här, för vi hör ingenting. Alltså jag fick som panik när hon pratade om det. Just jag bara tänkte på det när du berättade om Mårten. Nu håller du på med 2.22.
Ja, gud.
du står på scenen igen.
Ja, precis. Spökhistorien. Det är fantastiskt roligt. Jag har inte stått på scen, jag har inte spelat teater på 9 år sedan jag lämnade Stadsteatern.
But now you're back on track.
I'm back on stage. Det är otroligt roligt. Det är faktiskt det. Jag var livrädd innan. Jag visste inte om jag kommer ihåg hur man gör överhuvudtaget. Men vi kommer ihåg. Det är skitkul.
Och nu går den?
Den går på Intiman. Vi har lagt till en månad i spelperiod i januari.
Och vad handlar den om då?
Ja, men det är ju en spökhistoria. Mer spökis än skräckis. Den har gått på West End. Det är två par som äter middag hemma hos det ena paret som är nyinflyttade i det här huset. De har en liten bebis. Mannen har varit borta och jobbat i flera dagar, och kvinnan då som jag spelar har varit själv i det här huset, nya huset, med sin bebis, och har blivit under tiden då mannen borta övertygad om att det spökade i det här huset. Och det här paret dras in i den här konflikten mellan mannen och kvinnan, spökade, spökade inte. De dricker väldigt mycket vin under kvällen, och klockan 2.22 säger då kvinnan som jag spelar, Jenny, att då hör jag. Jag hör hur någon går omkring i barnrummet. Och så kommer de fram till att andra paret, gästerna, ska vara kvar till klockan 2.22. Och ska vi se vad som händer. Och de liksom umgår. Det är lite så här Norén light. De pratar om spöken. Det är liksom vetenskapen mot kanske humanisterna. Eller de som liksom är lite mer fria i tanken.
De som tror på Gud och
ja, de spöken. Som kanske, ja men vad kan vi veta? Exakt. Vad vet vi om andra sidan egentligen? Är man mottaglig eller inte? Det är en bra pjäs med en väldigt spännande twist i slutet. Jag tycker man ska gå och se den.
Det ska vi.
Ja, det tycker jag. Det finns några biljetter kvar, tror jag. Men det är
skynda.
Ja, skynda. Skynda, skynda. Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Tack, det var så mysigt att ha dig här.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.